skulle vi då alltså tala lite grann om Jeremia. Och om ni har hunnit läsa Jeremia bok så är det ju en väldig hjälp för er. Det kan vara lite svårt att passa in tidsschemat här när de olika profeterna uppträdde. Och jag har lite svårt att komma ihåg det från gång till gång också. Så att jag begär inte att ni ska kunna lägga det på minnet heller. Men Jeremia var det lite speciellt med. Han uppträdde mot slutet av judarikets historia. På den tiden då var det en sån där maktkamp, precis som det är nu. Det är inget nytt att det är som det är nu, maktkamp mellan olika block. Det fanns sådana som då ville ta världsherraväldet. Och Assyrien hade varit den ledande nationen i 300 år. Men nu började den kraften att, och makten och inflytandet att avta. Och Babylons makt ökade mer och mer. Och också Egypten ansträngde sig för att få visst inflytande. Men Assyrien besegrades av Babylonien 607 före Kristus. Och Egypten krossades 605. Så nu var Babylon världshärskare. Och det är ju om Babylon som det här kommer att handla ganska mycket med Jeremia bok. För det hade ju blivit så att de intog Jerusalem. Och så var det ju en mängd falska profeter som uppträdde. De möter du gång efter annan i den här bibelboken. De profeterade på sitt sätt och menade att man skulle på något sätt skaka av sig det babyloniska oket. Men Jeremia varnade för det. Han blev beskylld för landsförräderi. Och han fick bevittna den katastrof som så många profeter hade talat om. Jerusalems fall och folkets bortförande i fångenskap. Allt det här det fick han bevittna. Han visste att det var Guds straff för folkets avfall och för folkets beteende. Han stannade kvar i Jerusalem, men av sina landsmän så tvingades han att en tid flytta till Egypten. Man skulle ju kunna nu också göra en tillämpning på det här bibelboken med Guds församlings kamp mot världen och det världsliga inflytandet. Liksom det här är en kamp då för Guds folk emot Babylon. Men vi ska lämna det därhen och inte tala om det. Utan vad jag ska tala om det är profeten, hans personlighet, om hans budskap och så om den framtid som han talade om. För en profet, han talar ju också om framtiden. Jeremia var en annorlunda profet, kanske man ska säga. Han var mycket mjuk och, man ska säga, använda uttrycket behaglig. Han var varmhjärtad. Han var mycket, mycket ensam. Det framkom gång efter annan. Hur han var ensam och hur han var en sorgsen profet. Han kallade ju tårarnas profet. Men vi ska i alla fall stanna inför någonting som är oerhört positivt och fascinerande. När man inte möter någonting av tårar och sorg utan bara ett glädjebudskap hos den här profeten. Och de profetior som han fick av Herren, de nedtecknade han då i den här boken. Och då kan vi titta på det 36:e kapitlet. Jag fick lära mig, man får lära sig väldigt mycket när man undervisar ungdomar. Ja, de sa inte direkt till mig, de bara berättade hur det var. De sa att här säger pastorn hemma säger att man ska ha med sig Bibeln på mötena. Och han talar om det varenda gång. Men så säger han, nu ska vi läsa det bibelstället, och så slår han upp det och så läser han det på en gång. Ingen människa hinner med att hitta det bibelställe han talar om. Så nu har jag lärt mig det att om jag föreslår ett bibelställe så ska jag ge god tid så att alla får slå upp det. Det 36 kapitlet. I Joakims, Josias sons, Judas kungs fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sade: ta dig en bokrulle och skriv i den upp allt vad jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hedna folk, från den dag då jag först talade till dig i Josias tid ända till denna dag. Från fjärde versen. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk i en bokrulle upp alla de ord som Herren hade talat till honom. När man sen har den här bokrullen färdig och läser upp den för furstarna, så finner vi där från den 20:e versen hur man läser och man skär av bit efter bit av bokrullen, och kolpannan var tänd för det var kallt, och kungen tar de upplästa styckena och lägger det på elden och de brinner upp. Men sen kungen hade bränt upp rullen, läser vi den 27:e versen, med det som Baruk efter Jeremias diktamen hade skrivit i den, kom Herrens ord till Jeremia. Han sade: tag dig nu åter en annan rulle och skriv i den upp allt vad som förut stod i den förra rullen, den som Joakim, Judas kung, brände upp. 32 versen. Då tog Jeremia en annan rulle och gav den åt skrivaren Baruk, Nerias son. Och efter Jeremias diktamen skrev denne i den upp allt vad som hade stått i den bok som Joakim, Judas kung, hade bränt upp i eld. Och till detta lades ytterligare mycket annat av samma slag. Så här hade Jeremia en sekreterare som tog upp allt vad han dikterade. Och han dikterade det han hade fått ifrån Herren. Så vi ser klart och tydligt att det var Herrens ord som vi möter i den här boken. Herrens ord, om vi nu är tillbaka i det första kapitlet och läser den 9:e versen i det första kapitlet. Det är under Jeremias kallelse. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun. Och Herren sade till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned och förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Han hade styrka, han hade kraft och han hade frimodighet. Varför? Jo, han hade fått Herrens ord lagt i sin mun. Och mina vänner, Guds ord ger oss frimodighet och Guds ord ger oss styrka. För den här mannen, han hade ett kallelsemedvetande. Gud hade kallat honom. Och det läser vi om. Jag tror att vi måste läsa. Ja, först läser jag den 5:e versen i det första kapitlet, alldeles över det vi läste förut. Förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig, och förrän du lämnade moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folket. Det var en stark kallelse. Om den kallelsen läser vi det 20:e kapitlet hos Jeremia. Och det läser jag för mina bröder i äldstekåren när vi var samlade här före mötet. Men jag tänkte den får höra det två gånger, de som är med. Jeremia klagar inför Herren. Det är ganska märkligt. En man med en sån kallelse, en man så fylld av Guds ord, en man som levde nära Herren, han hade en nedgångsperiod. Så det är inte underligt om du och jag får det emellanåt. Och då säger Jeremia: du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, var man smedar mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Ty Herrens ord har blivit mig till vanära. och hån beständigt. Men när jag sade, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Ett kallelsemedvetande. Han försökte komma ifrån kallelsen, men det gick inte. Jag försökte ibland också komma ifrån kallelsen. Det är jobbigt ibland. Och då försöker man vara tyst och så vill man fly. Men det är som elden brinner där inne. Det går inte att komma ifrån. Man måste stå till Herrens förfogande och vara tjänst inför honom. Men du förstår, det här gäller varje kristen. För han har, skriver Paulus, kallat oss med en helig kallelse. Vi är alla kallade av Gud och kallade till speciella uppgifter. Jag blir påminn idag om en liten anteckning jag hade. Om en församling som jag haft kontakt med. Där man inte accepterade en medlem. Som lät sig nöja med att sitta i en gudstjänst på söndag. Utan skulle man vara medlem i församlingen så fick man lov att gå in i en tjänst. Så fick man lov att ta ett ansvar. Och Gud, ja, jag ska inte ställa de kraven här än, så ni behöver inte vara rädda. Men Gud har fört oss in i uppgifter och gett oss kallelser. Och vi måste vara medvetna om vad Gud vill använda oss till och vad han vill att vi ska göra. Och därför är det så viktigt att vi finner vår väg genom den heliga ande, genom de gåvor som anden vill uppenbara i våra liv, så att vi kan vara till tjänst för Guds verk och Guds rike. När han var i den här situationen så kom han ändå till besinning. Han lät Gud få sin väg med sitt liv. Och då kunde han påverka en nation. Och jag vet att när jag står till Herrens förfogande, då kan jag påverka min omgivning. Och du kan påverka din omgivning när du ställer dig till Herrens förfogande. Du behöver inte påverkas av det som är omkring dig, utan du påverkar omgivningen. Det står, ni är jordens salt och världens ljus. Och ljuset påverkar ju omgivningen, den påverkar mörkret. Och saltet motverkar förruttnelsen. Hur är det med ditt och mitt liv? Vårt kallelsemedvetande. Har vi sett att vi ska vara salt mot förruttnelsen? Om den förekommer på vår arbetsplats. Om den förekommer i vårt hem. I den omgivning där vi är. Har vi klart för oss att kallelsen är att vara ljus i mörker. Och alla människor utan Gud, de lever i mörker och de är förmörkade till sina sinnen. Det är där vi ska bringa ljus. Är du med? Vill du vara med i detta? Att bringa ljus i mörkret och vara salt mot förruttnelsen. Ni har kanske lagt märke till att vi gång efter annan talar om bibliska gestalter i Gamla testamentet som förebilder till Kristus. Och det kan vi också säga om Jeremia. Han levde alldeles före Jerusalems fall, precis som Jesus gjorde före Jerusalems förstöring. Han var en lidande profet. Precis som Jesus så heter de honom att hans eget folk tog inte emot honom. Accepterade honom inte. Och hans budskap. En annan sak är att han talade om sinnets förvandling. Och då ska vi läsa i det 31 kapitlets 34 vers. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra. Inte den ene brodern den andre och säga, lär känna Herren. Ty det skall alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synd skall jag inte mer komma ihåg. Tidigare så hade folket förlitat sig på att de var ett utvalt folk. Man sa, här är Herrens tempel, vi bor nära templet, vi tillhör Herren. Men Jeremia, han går till ett sinnets förvandling. Det skall alla lära känna mig, från den minste bland dem till den störste. Och så talar han om det förbund som Herren ska ingå med dem. Ett förbund som ska vara i deras hjärtan. Och lagen ska skrivas i deras hjärtan. Det här är också väldigt viktigt. Att vi inte lever i ett kollektiv. Ni vet, det finns många människor som klarar sig med att de lever i ett kristet land. Och det finns förkunnare i Sverige också, som säger att alla är Guds barn, alla är försonade, det är bara att människor inte vet om det. Och det är vi som ska tala om det för dem. Men det räcker inte. Utan människan måste komma till en avgörelse, komma till tro på Jesus Kristus och uppleva en sinnets förvandling. Och då får vi inte leva i det där kollektivet, ett kristet land, men inte heller kollektivet, en kristen församling. Jag är med i församlingen. Och så bättrar man på sitt andliga liv med att gå på något extra möte eller ge lite extra i kollekten. Allt det där hör till, så många möten man kan vara med på. Ge så mycket man kan till Guds verk. Men det är inte det som räddar oss, det är min personliga kontakt med Gud. Och därför är det så viktigt att du och jag lever i personlig gemenskap med Jesus Kristus. Det gäller mig som predikant. Man får ju väldigt rutin och förlitande på det här att man är predikant. Men det hjälper mig inte. Det måste vara min personliga relation med Jesus Kristus. Att mitt sinne är förvandlat. Och att jag lever i lydnad mot Gud själv. Profetens budskap. Han verkade i 50 år. I de 39 första kapitlen så har vi verksamheten före Jerusalems fall. Och från det 40:e till och med bokens slut så har vi efter Jerusalems fall. Han talar mycket om Guds väsen. Hurdan Gud är. Och framställer Gud i det 17:e kapitlet, den 10:e versen, så här. Jag har troligen skrivit upp fel bibelvers. Sånt händer ibland. Det handlar om att han framställer Gud som en rättfärdig Gud. Som inte accepterar orättfärdighet. Utan är rättfärdig. Och det ingår i den sanna gudsbilden. Gud är kärlekens Gud. Jag är inbjuden att tala till en grupp ungdomar i en studentförening på fredag kväll. Och jag har fått ett ämne. Guds kärlek villkorslös eller? Och jag håller på att arbeta med det där och vet inte riktigt hur jag ska framställa det. Är Guds kärlek villkorslös? Ja, på visst sätt. Gud älskar oss precis sådana vi är och hurdana vi än är. Och han älskar oss till och med när vi är olydiga. Men vårt svar på Guds kärlek, den tar sig uttryck i att vi tar emot honom, Jesus Kristus, som vår frälsare. Och Guds rättfärdighet kommer in i bilden. Guds kärlek upphäver inte Guds rättfärdighet, utan Guds rättfärdighet kräver syndens lön. Men Guds kärlek kommer in i bilden så att Gud ger själv den som ska dö i vårt ställe och ger Jesus Kristus. Gud är en rättfärdig Gud. Han är Israels Gud, men också nationernas Gud. Och vi finner här vidare då hur i samband med det Jeremia vänder sig till den enskilde. Han talar också om ett medvetande om synd. Avgudadyrkan hade ju funnits i alla tider, men nu måste de se till att de vände om från avgudadyrkan och att det blev en förvandling i hjärtat. Vi har ett bibelord som jag vill citera där. Det fjärde vers. Omskär er åt Herren. Skaffa bort ert hjärtas förhud, ni Judas män och ni Jerusalems invånare. Annars skall min vrede bryta fram som en eld och brinna så att ingen kan släcka den för ert onda levernes skull. Det var hjärtats förvandling. Guds rättfärdighet krävde omvändelse. Men så finns det också de här, det här talet om hoppet, inte bara dystra profetior. Vi läser det 29 kapitlets 11 vers, och det är kanske en av de mer kända verserna i det här bibelboken. Ja, kanske den om Jeremias klagan är mest välkänd. Men sen kommer väl den här, 29:11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Om vi går till det 23 kapitlet och tittar på den 31 versen, så står det så här. Jag läser den 30 versen. Ett litet ögonblick här. Ja. Det 23 kapitlets 31 vers. Där står det. Jag läser den 30. Se, därför skall jag komma över profeterna, säger Herren. Dessa som skäl mina ord, den ene från den andra. Ja, jag skall komma över profeterna, säger Herren. Dessa som frambär sin egen tungas ord, men säger, så säger Herren. Ja, jag skall komma över dem som profeterar lögndrömmar, säger Herren. Och som när de berättar dem för mitt folk vilse med sina lögner och sin storordighet. Fastän jag inte har sänt dem eller gett dem något uppdrag. Och fastän de alls inte kan hjälpa detta folk, säger Herren. Här talar han om hur han ska komma över dem. Det är en profetia över dessa lögnprofeter, falska profeter som det fanns så många utav på den här tiden. Och i den fjärde versen av det 20 kapitlet så står det så här. Ty så säger Herren, se, jag ska göra dig till skräck såväl för dig själv som för alla dina vänner, och det ska falla för sina fienders svärd i din egen åsyn, och hela Juda ska jag ge i den babyloniske kungens hand, och han ska föra dem bort till Babel och dräpa dem med svärd. Tänk att så i detalj var det förutsagt att Nebukadnessar skulle inta landet. Den babyloniske kungen ska komma och föra dem bort till Babel och dräpa dem med svärd. Kunde man få en mer påtaglig och tydlig profetia än den här? Och sen hände några kapitel längre fram. Då hade Jerusalem fallit och blivit intaget och folket bortfört till fångenskap. Och Jeremia fick se allt sammans detta. I kapitel 25 och kapitel 26, om du bara tittar på dem, så står det om fienden från norr. Och Jeremia ställs inför rätta. Och där har vi fångenskapen i Babel under 70 år. Och också om återvändandet. Det är förutsagt att det slog in. I det 23 kapitlet, nu blir det väldigt mycket bibelställen här, men det är ju bara bra. I den sjätte versen i det 23 kapitlet, där står det hopp för framtiden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få, Herren vår rättfärdighet. Det är löftet om, ett av löftena om Messias som skulle komma. Och vi har också i det 30 kapitlet, versen 4 till 11. Och detta är vad Herren har talat om Israel och Juda. Så säger Herren, ett förfärans rop fick vi höra, förskräckelse utan någon räddning. Fråga och se, brukar då man föda barn? Eller varför ser jag alla män hålla sina händer på höfterna som kvinnor i barnsnöd? Och varför har alla ansikten blivit så dödsbleka? Ve, detta är en stor dag, en sådan att ingen är den lik. Ja, en tid av nöd är inne för Jakob. Dock skall han bli frälst ur den. Och det skall ske på den tiden, säger Herren Sebaot, att jag skall bryta sönder oket och ta det ifrån din hals och slita av dina band. Ja, inga främmande ska längre tvinga honom att tjäna sig, utan han ska få tjäna Herren sin Gud och David sin konung, ty honom ska jag låta uppstå åt dem. Så frukta nu inte, du min tjänare Jakob, säger Herren, och var ej förfärad, du Israel. Ty se, jag ska frälsa dig ur det avlägsna landet och dina barn ur deras fångenskapsland. Och Jakob skall få komma tillbaka och leva i ro och säkerhet, och ingen skall förskräcka honom. Ty jag är med dig, säger Herren, för att frälsa dig. Ja, jag ska göra slut på alla de folk bland vilka jag har förskingrat dig. Men på dig vill jag inte alldeles göra slut. Jag vill endast tukta dig med måtta. Ty alldeles ostraffad kan jag ju ej låta dig bli. Om du läser det här, så finner du löften om hur de skulle komma tillbaka från fångenskapen. Och lite längre fram står det så här. Jag ska frälsa dig ur det avlägsna landet och dina barn ur deras fångenskap. Och jag ska göra slut på alla de folk bland vilka jag har förskingrat dig. Det talas om vad som går i fullbordan i vår tid. När Guds egendomsfolk har kommit tillbaka från alla andra folk. Och det talas om den dag när Herren ska frälsa Jakob, som det står här, Israel. När han själv träder ner på Oljeberget eller Olivberget och besegrar alla fiender. Det är löften, och det är löften om återupprättelse för Israel från dess förskingring och från dess förnedring. Men låt mig till slut, när vi nu liksom har fått den här bilden. Och egentligen är det fascinerande. Det är sånt här som gör att man får en ökad tro på Bibeln och Bibelns sanning. Att allt vad som sagts av profeten Jeremia, det har gått i fullbordan. Folket kom i fångenskap. Nebukadnessar intog Jerusalem och förde bort folket i fångenskap. Jeremia fick se det. Folket kom tillbaka, precis som det hade blivit profeterat. Och så får vi också veta att vi lever i den tid när Israel ska återupprättas på nytt. När Herren kommer tillbaka och Herren själv ska regera bland sitt folk. Låt oss titta lite grann på några versar här i det 29:e kapitlet igen. Och då vill jag göra en anknytning till vår tid. När jag läser från den 4:e versen till och med den 7:e. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta hustrur och föd söner och döttrar och ta hustrur åt deras söner och ge era döttrar åt män om och dessa föda söner och döttrar. Och föröka er där och förminskas inte. Och sök den stads bästa dit jag har fört er bort i fångenskap och be för den till Herren, ty då det går den väl, så går det också er väl. Det fanns en känsla av uppgivenhet hos de fångna i Babel. Och det finner vi ju i den 137:e psalmen. Det heter det klagan under landsflykt. Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som där var hängde vi upp våra harpor. Till det som höll oss fångna bad oss där att sjunga. Och våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Nej, om jag glömmer dig Jerusalem, så må min högra hand glömma sin tjänst. Min tunga må fastna vid min gom, om jag upphör att tänka på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min allra högsta glädje. Här fanns en känsla av uppgivenhet. Nej, det var i Jerusalem glädjen skulle vara. Här är allt samman sorg och lidande och nöd. Och så förlorade man entusiasmen och geisten och hänförelsen. Men Herrens ord var annorlunda. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Här talas om en uppgift. De hade en uppgift i Babel. De skulle inte bara sitta där och titta på harporna de hade hängt upp i pilträden och gråta och sörja över Jerusalem, utan de skulle göra någonting där de var. Och det tror jag är så angeläget för oss, att vi ser att vi har en uppgift där vi är. Om Israels barn, judan, folket, hade en uppgift där de var fångna i Babel, de skulle bygga hus och bo där, plantera trädgårdar och äta deras frukt, så ska vi leva vårt liv här med en uppgift, med en speciell inriktning, och göra det bästa möjliga av den här situationen. Ni vet, ibland har Guds folk gripits av någonting som man tänker, det finns ingenting att leva för här. Man bara väntar på att man ska få komma härifrån. Jag har nämnt som hastigast om min mor som gick hem snart 3 månader sedan. Och hon älskade livet. Hon trivdes så bra. Och hon talade inte om döden. Hon var 95 år skulle hon fylla. Men hon levde så intensivt i nuet. Och jag sa lite skämtsamt någon gång att det verkar som hon ville leva för att läsa dagen och se hur det skulle gå. För hon följde med allt som hände och hon bad och hon engagerade sig. Men sen kom den dagen när hon förstod att uppbrottsstunden skulle komma. Och då talade hon inte om annat än himlen. Då bara hon talade om det där härliga när hon skulle få gå hem. Då var hon mätt på att leva, mätt av dagar. Då var det färdigt för uppbrott. Och jag har aldrig tänkt på det så tydligt som just då och sen dess. Att det är väl så vi ska leva vårt liv. Intensivt i nuet. Men när tiden är inne, då är vi saliga och lyckliga att få gå hem. Jag har nämnt förr här, jag tror jag nämnt det både nere i Stora kyrkan, jag har nämnt det här 1981 tror jag, när jag var här på Juliaden och höll ett bibelstudium här uppe. Om en upplevelse som jag hade 1948. Då levde vi i skuggan av andra världskriget och så räknade vi med att det skulle komma ett nytt. Man hade inte kunnat tänka sig längre än 1950 och 1953, det var ett ödesår. Jag var då i slutet av tonåren. Jag skulle planera för min framtid. Men jag greps av det där att det finns ingen framtid, det finns ingenting att leva för. Nu gäller det bara att vara gudfruktig den här tiden. Och vi var i kyrkan nästan hela dagarna, vi bad och jag var på möten och jag glömde bort helt med min framtid och mina studier och allt sammans. Till på skärtorsdagen 1948 då vi fick besök av Tage Sjöberg som då faktiskt var pastor här i Östermalms fria församling. Han predikade där i påskhelgen och på skärtorsdagen så sa han, jag önskar att jag kommer ihåg alla predikningar lika bra som just det här han sa. Tänk! Om Herren ger oss 50 år till att verka, vad mycket vi då skulle kunna uträtta för honom. Och jag minns hur jag reagerade. Jag reagerade negativt. Vad är det för predikant som kan säga så? Vi vet ju att nu kommer Jesus snart, nu finns det ingenting mer att satsa på. Men sen helt plötsligt, ja men tänk om han har rätt. Och det ändrade hela min inställning. Och så lärde jag mig att satsa på framtiden och se att det fanns en uppgift. Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Var befallningen till folket i Babel. Låt oss se den uppgift vi har i nuet. Min uppgift blev inte att bli byggmästare eller trädgårdsmästare utan blev att predika. Men det är en uppgift. Och Gud har en uppgift för dig och mig. En uppgift där du har ditt arbete. En uppgift där du bor. Du ska leva i nuet. Men det berör också relationer som ska bevaras. Här talas det om hustrur och söner och döttrar. Och sonhustrur och svärsöner. Det talas om familjerelationer. Det är relationer som ska bevaras. Och det är ju någonting som man verkligen bör beakta i den här tiden. När man handskas så vårdslöst med relationer. Först då talade om relationer i äktenskap, relationer i familjer, relationer i hem, relationer mellan släktingar, men relationer människor emellan överhuvudtaget. Är det ett tidstecken att det finns så mycket brutna relationer? Att det finns så mycket trasiga äktenskap? I familjer där man egentligen skulle kunna lära sig att söka hjälp hos Herren för att få ledning och hjälp att hela relationer, det glömmer man bort det. Men vår uppgift här i livet och här i tiden, det är att bevara relationer med de Gud har gett oss. Och med dem som är i vår omgivning. Jag stod i den sjätte versen, i den sjunde. Sök den stads bästa, dit jag har fört er bort i fångenskap. Och be för den till Herren, ty då det går den väl, så går det också er väl. Och den texten har du hört, det är ett socialt ansvar. Du vet, det står i att vi ska bedja för konung och regering och all överhet. För att vi ska få leva ett lugnt och vad är det står? Lugnt. Vad sa du? Lugnt, värdigt och fridfullt liv. Och det är meningen att Gud vill att vi ska leva ett sånt liv. Och det är därför som vi ska bedja för överheten. Och om vi söker Stockholms stads bästa, då kommer det oss till godo som bor här. Det är ju ett socialt ansvar. Därför ska vi bedja för vår stad och bedja för vår regering. Jag undrar egentligen om vi beder för vår statsminister. Vi klagar på honom mest. Men det är vi inte kallade att göra. Vem som än är statsminister, vilket parti han än har, och om vi har varit med och röstat in honom med dig, så ska vi bedja för honom. Vi ska bedja för dem som sitter i stadshuset. Vi ska bedja för dem i landstinget. Vi ska bedja för dem som styr den plats där vi bor. Det kommer oss till godo. Men inte bara oss, det är inte bara själviskt. Det påverkar andra människor som inte beder. Det är vår uppgift. Vi är i främlingsland. Vi är i världen, men inte av världen. Vi är i Babel, men vi tillhör inte Babel. Vi tillhör den himmelska världen. Men här, i främlingsland, så har vi en uppgift. Här ska vi bevara relationer. Här har vi ett socialt ansvar. Och här ska vi engagera oss. För Gud har fridens tankar, och inte ofärdens, till att ge oss en framtid. En framtid här i tiden. Jag tror på en framtid i Citykyrkan. Den kan bli mycket, mycket kort. Men det kan också bli någon tid. Men det är en framtid. Jag tror på en framtid här på jorden. Den kan bli mycket, mycket kort. Det kan vara slut när som helst. Men dock, till dess är det en framtid. Men det kan bli en lång framtid. Jag vill göra det bästa av den. Men den verkliga framtiden, det är den som jag har tillsammans med Jesus. I den eviga världen. Och jag lever mitt liv här, så jag ska vara beredd en dag när han kallar mig hem. Och det är något av budskapet hos profeten Jeremia. Det vill lära oss. Guds ords sanning. Profetord som har gått i fullbordan. Och här kunde vi uppehålla oss och läsa länge om såna här olika profetord. Och det ger en tillförsikt att det som ännu inte har gått i fullbordan, det ska gå i fullbordan. Det lär oss att vi som lever i denna världens Babel, vi tillhör inte den här världen. Men här har vi en uppgift. Vi har en framtid. Och vi har ett hopp som Herren har gett oss. Om och Gud hjälper oss att klart och tydligt se det. Vi ber, Herre, i Jesu namn, att du ska hjälpa oss att lyfta blicken upp, så vi kan se vad vi har i dig. Tack för ditt ord som vi får läsa, och hjälp oss att ta emot det i våra hjärtan. Och låt det få leva i oss, och vi lever av ordet. Och hjälp oss, Herre, att kunna se den uppgift vi har här i tiden. Och hjälp oss, Herre, att ha ett kallelsemedvetande. Att vi inte flyr undan, utan går in i den tjänst du ger oss. Vi ber dig i Jesu namn. Amen.